Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vad passar bättre så här när restriktionerna är över än att bjuda in till lite samkväm?
Alltså jag har längtat efter det här så länge, Pelle. Hur länge sedan var det vi fick möjligheten att ha våra kära lyssnare med oss fysiskt på ett event?
Ja, alltså...
Det är ju 1,5 år sedan mer till och med.
Jag minns inte.
Nej, och nu är chansen här.
Nu är chansen här. Vi ska hänga och vi ska mysa. Vi vill prata med er. Mm. Vi vill att ni kommer och besöker oss och lyssnar på oss. Och vi vill lyssna på er. Och vi vill höja ett glas.
Det vill vi.
Vi vill skåla med er.
Och med Oskar Jakobsson. Våra kära vänner.
Så är det. Vi har satt ihop våra favoritlooks.
För hösten.
För hösten och vintern.
För lite olika situationer också. Det är det. Mm. Ni kommer få en spännande genomgång. Och såklart så pratar vi allt ifrån stil, tips, allmänt bara. Alltså kom och surra lite med oss.
Mm, vi pratar custom made, som ja. Jag och Oskar Jakobsson är så duktiga på. Och ja, våra favoriter, stiltips.
Men framförallt så pratar vi mer.
Mm, man kan få... personliga stiltips av oss.
Absolut.
Och vi kommer göra 3 nedslag på våra favoritplatser.
Vår Skandinavien-turné kan man säga.
Så är det verkligen. Och vi börjar i Stockholm, huvudstaden.
Så är det.
Den 28 oktober. Och det här är snart, så skriv in det här i er kalender. Mm. Den 28 oktober klockan 18.30 så finns vi på Oskar Jakobssons...
flaggskeppsbutik.
Ja, i flaggskeppsbutiken på Beasgatan.
Ja.
All den här informationen hittar man på Oskar Jakobssons hemsida. Där osar man även. Alltså man anmäler sitt intresse på Oskar Jakobssons hemsida. Så att gå in där och anmäl er. Det är alltså den 28 oktober. Sen tuffar stiltåget vidare.
Du säger det så bra.
Så den 10 november är vi... framme på Avenyn.
Ja visst, vet du. Göteborgs bästa.
Då är vi på din hemmaplan. Mm. I flaggskeppsbutiken i Göteborg den 10 november. Den 18 november, då ger vi oss utanför EU.
Ja, det gör vi faktiskt.
Ja, då beger vi oss till Oslo.
Och det ska bli så trevligt att träffa. Vi har ju väldigt många härliga norska lyssnare.
Verkligen. Det är
vi vill träffa er.
Ja, många aktiva lyssnare i Oslo. Så då är vi på Hegdehausvägen.
Så är det.
Så är det på flaggskeppsbutiken där. Så att Gör noteringar i era kalendrar och gå in på Oskar Jakobssons hemsida och anmäl er. Det kommer bli superskojigt det här.
Vi vill se alla er.
Det vill vi verkligen, för det var så länge sedan. Och vi vill även berätta så mycket spännande saker mer nu i det här avsnittet. För att vi har ju pratat stilikoner i 2 avsnitt.
Det har vi. Och vi har ju insett att det här är ju en följetong.
Ja, det är det absolut.
Det finns ett gäng som vi verkligen uppskattar på ett plan som går längre än trötta röda mattanbilder från Met-galor och Golden Globes.
Ja, det är en brunn som är djup och som vi kommer att plocka ur hur mycket som helst. Vi har plockat 3 russin ur den här stilkakan de senaste veckorna.
Ja, precis. Och det var ju väldigt härligt att vi gick från Paul Newman till Sveriges far och son genier Taube senast. Mm. Jag tycker det var en väldigt härlig kontrast där med det är ganska olika stil, men härligt med en svensk koppling.
Väldigt långt ifrån Hollywood så hamnade vi på i östkustens skärgård, ja, och Stockholms skärgård med Evert och Sven-Bertil Taube.
Och den här veckan tänker jag att vi tar ett litet privatflyg ner till Norditalien, eller mitten av Italien, Biella faktiskt.
Oj, wow, vad spännande. Vem hittar vi där?
Vi hittar min största stilikon på många plan, framförallt skräddat. Och han är ju tyvärr inte med oss längre. Men det är fortfarande vad man definitivt skulle kunna klassa som en modern stilikon. Sergio Loro Piana.
Wow, det här är...
Ja...
Det här är ordning och reda i garderob och accessoarlåda.
Precis, och grejen är ju så här. Den absolut mest omskrivna och omtalade stilikonen i vår värld, i vår nisch, är ju Gianni Agnelli. Det är lite så där att han förtjänar ju det, absolut. Men för mig är Sergio Loro Piana, det är alltså Gianni Agnelli för textilindustrin. Han, inte bara att de faktiskt bägge bar sin klocka utan på manschetten, vilket är bland det svåraste som finns att komma undan med om man inte heter Gianni Agnelli. Men det gjorde faktiskt den gode Sergio Loro Piana alldeles utmärkt. Men det, man kan gå tillbaks då och säga att det finns ju familjen Loro Piana. Det är ju från början ett väveri, alltså en tygleverantör uteslutande. Det var ju först i ganska modern tid som varumärket Loro Piana blom upp. Och det är ju just bröderna Sergio och Pierluigi Loro Piana som tog över från då sin pappa och valde att helt enkelt utöka det här från ett väveri till retail, till eget varumärke. Och det kan man väl lugnt säga att de lyckades med idag.
Ja, det här är ju ett varumärke vi med all rätt återkommer till frekvent. Och det är ju ett fantastiskt spännande och fantastiskt smakfullt varumärke. Och givetvis smakfull vävare och duktig.
Och det som jag tycker är så intressant med dem är att många av de här stora, kända, anrika varumärken, de har ju just en väldigt lång historik som producent av plagg. Oavsett om det är John Lobb eller om det är Hermès. Alltså det finns liksom... Med Loro Piana är det ju inte så. Men de lyckades med någonting som är så imponerande att man satte den här estetiken. Det är ju som lite som Brunello Cucinelli fast snyggt skulle jag kunna säga.
Ja, väldigt bra beskrivning.
Att man har nästan revolutionerat, man har definierat hela den här stilen och färgpaletten som sen har kopierats och inspirerat då i princip varenda herrmode varumärke de senaste åren. Mm. Men tillbaks till Sergio, för faktum är att Sergio är ju enligt mig hjärnan bakom den här utvecklingen. Det här att inte gå in, de gör ju såklart kostymer och så också, men att inte gå in på den här superskräddade formella vägen, utan den här myslyxkategorin.
Det är väl liksom avslappnad elegans i sin rättaste form skulle jag
industrialist
säga.
Industrialist i Saint Moritz. Alltså när du har och hängt av dig den kritstrecksrandiga skräddarsydda kostymen, som också då kanske är i ett Loro Piana tyg, men du ska åka ut på landet eller åka till fjällen. Då har du dina bomullskinos, du har din baby cashmere tröja med riktigt mycket rullmums i kragen, och så har du någon sån här härlig blandning av täckjacka och rock som de är fenomenala på. De här olika feeljacket liknande med superfina tyger, vattenavstötande och liknande.
Jag skulle säga all semester och informella situationer som man befinner sig på eller är på väg emellan. På samma sätt som tygerna ju är, de spinner, det var inte meningen då.
Ja,
och var så roligt.
Härligt,
men,
härligt.
Men alltså de är då, kan ju bli hur formella som helst.
Absolut, absolut. Och det här är inte tal om några såna här hiphop drawstrings med stormönstrade t-shirt, utan nu pratar vi avskalad elegans, mjuk, där tyger och kvalitet står i fokus snarare än tryck och färg. Men det som också Sergio Loro Piana, för han hade en väldigt skräddad personlig stil. Han sydde upp, han bar ju faktiskt sina kostymer från skräddare i Milano, alltså Caraceni. Jag tror pappan i skrädderiet Dembeck har gjort en del. Jag tror till och med Rubinacci har varit och sytt upp för honom. Men självklart då i Loro Pianas tyger. Och det var ju, han är ju känd för den dubbelknäppta kostymen med just milanesiska stilen, om man ska nörda ner sig. Den är ju som ett mellanting mellan den brittiskt väldigt uppbyggda kostymen och den napolitanskt helt okonstruerade nästan. Så det är lite mer axel, det är lite mer ordning och reda, det är Norditalien än då det här helt mjuka. Men också, ja, det är nog min favorit. Ska du ha en formell kostym, så den milanesiska stilen är den perfekta av två världar verkligen.
Och det var, som du var inne på, två bröder.
Mm.
Och vill man göra det enkelt för sig, så var det den rundare och den smalare.
Så kan man säga. Och de hade ju ganska lik stil. Det är bara det att Sergio, och det här kommer ju in på saker som tyvärr är väldigt orättvist, att Sergio Loro Piana såg ju objektivt bättre ut. Alltså han var smalare, han var nättare, alltså det föll bättre på honom. Han är ganska, det är också en härlig grej med den här mannen, att han gjorde ju tunnhårighet elegant, för att det är ju liksom inte alla som har ett sånt monsterkalufs som Steve McQueen eller John F. Kennedy liksom. Jag har det definitivt inte. Men den bakåtkammade, ganska höga vikar, och så de här tunna, tunna glasögonen. Alltså det är så snyggt. Och det är så sofistikerat och värdigt på något sätt.
En enorm detaljkoll på passform, tyger, matchning, allt som krävs kan man väl säga.
Och den här evigt uttjatade termen sprezzatura som han bemästrar utan jämförelse med någon annan. Alltså han har allting, han har stenkoll på de här formella flanellkostymerna, men så har han kanske en rödvit randig skjorta. Kanske en slips med en liten italiensk flagga på. Kanske framförallt hans största så här, signaturplagg, det är ju att han gjorde ju open walks till vad det är idag. För det var ju en sko som de har haft, vad folk kanske inte är medvetna om, i säkert 30 år eller i alla fall 20 år. Och vad han gjorde, det var ju en bekväm sko. Det är ju inte en handrandsydd, eller den är ju inte ens, det finns inte hantverket att prata om där. Där pratar man om en stil och en bekvämlighet och fina mockamaterial, alltså olika sådana grejer. Men han lyckas alltså kombinera den med sina dubbelknäppta kostymer på ett helt otroligt värdigt och nonchalant, avslappnat men elegant sätt.
Ja, men alltså en föregångare definitivt. Tillsammans med, får man väl kanske säga, Diego Della Valle, som ju är
absolut
en annan man som vi har pratat
annan
om.
Annan industrialist. Vi hade ju ett samtal med en då före detta Loro Piana exportchef för något år sedan.
Så har det varit.
Och han berättade ju att open walks då, om man tar det som ett exempel, det är ju alltså en sko som, det är först när Sergio Loro Piana började bära den som den explosionsartat blev populär i företagets utbud. Det är lite som att Agnelli fick ju, vad jag förstod, ett par car shoes då, alltså modellen car. Det finns ju ett varumärke som heter car shoes, och så finns det Todds som också gör bilskor. Men jag vill minnas att just Diego Della Valle, som var nära vän med Agnelli, skickade på honom ett par såna här bilskor som han hade i någon intervju, och det ökade ju försäljningen, för att Agnelli då var den tidens kanske mest inflytelserika stilpersonlighet. Och det är ganska intressant hur såna val då, det var ju dåtidens influencers med aningen högre nettovärde kanske.
Ja, det är väldigt intressant familj.
Ja, otroligt intressant. Och som sagt, Sergio gick tragiskt bort efter en tids sjukdom 2013. Han blev 69 år. Hans bror Pierluigi lever ju fortfarande och är i högsta grad delaktig i den här framgångssagan som Loro Piana fortsätter att vara. Nu ägs ju faktiskt företaget till ganska stor del, om jag minns rätt, från LVMH.
Så är det.
Vilket blir spännande, för de har ju bevisat att de kan förvalta väldigt fina varumärken. Och så jag är inte så orolig där faktiskt.
Nej, det började ju skaka lite i veckan däremot.
Oj, ja. Alltså det här måste vi ju ta upp.
Ja, det är ju intressant när anrika bolag köps upp av konglomerat.
Mm.
Och man är ju så nyfiken på att se vad som kommer att hända då. Och där har ju i mitt tycke LVMH, alltså Louis Vuitton Moët Hennessy, har ju vårdat Loro Piana oerhört väl under de här åren.
Bernard Arnault har sett det som sitt eget barn.
Ja, så det har varit en son till.
Ja, verkligen.
Och sen hände det ju någonting i veckan.
Tyvärr.
Då lanserade Loro Piana ett samarbete.
Ja.
Och här känns det som att nu har man liksom öppnat en kran för att nu ska man öka intäkterna lite för snabbt, känns det som.
Ja, dels intäkterna men också bredda målgruppen. Och ja, det är nästan ännu farligare. För att de, och nu säger jag de, alltså Loro Piana har ju lyckats med bedriften att inte följa Gucci, Louis Vuitton. Alltså det här att bli ett streetwear-lyxvarumärke.
Mm.
Och jag har inga problem att det är hiphop eller att det är något. Det är mer den här casual kulturen. Att en Gucci-bäckna-väska liksom. Det är den problematiken jag ser.
Det är otroligt bra förklarat. Gucci-bäckna-väska. Den känslan jag fick när jag såg de här bilderna från det här samarbetet, och nu säger vi inte vem det är.
Det är ett japansk design.
Ja, jag hade ingen aning om vem den här designen var.
Han är säkert jättekompetent, men det är väldigt långt ifrån Loro Pianas traditionella stil och image.
Jag fick väldigt starkt intryck av att man har sneglat, för att inte säga lagt in Moncler i kopiatorn. Ja. Och man framförallt väldigt stora loggor.
Ja.
Och i stora med, alltså stora, väldigt stora bokstäver.
En stor vikunja-get på bröstet på en tisha till exempel, som man aldrig någonsin sett likheter med tidigare. Jag är faktiskt inte bara försiktig, utan jag är kraftigt skeptisk till utvecklingen. För att när man har en sån stark position och en helt egen, man äger en helt egen kategori. Det är lite som vi pratade om att Senja har totalt tappat det. När totalt. De ska göra
drawstring
du vet, ledig lyx bara för att det har varit en pandemi. Och sen när pandemin äntligen lättar och faktiskt folk vill köpa kostym. Ja då, vadå, ska man släppa hela sin vackra historia och kompetens rörande kostymer och bara göra sneakers och drawstring istället?
Man förstår ju att alla storföretag som har ett arv vill vara down with the kids.
Ja.
Men det handlar ju om att göra det med förstånd, respekt och balans.
Exakt.
Där Senja misslyckas totalt.
Mm.
Där Loro Piana har skött det här fantastiskt väl väldigt, väldigt länge. Och nu händer det grejer. Ja, alltså där attraherar de ju den här publiken med såna här parajumper-jackor som står utanför Louis Vuitton-butiken med cashbuntar.
Precis, så är det ju tyvärr. Men det är också en viktig grej som jag tror ju genuint på att den största faran med att vara down with the kids, det är att man tror att deras stil, den här då bäcknaväskan stilen som jag väldigt okunnigt refererar till, att den skulle vara oförändrad i den generationen i liksom 20 år. De är väl precis lika, om inte än mer föränderliga. För så fort den blir etablerad, ja, vad kommer de titta efter då? Det är ju det som har gjort Loro Piana coolt. Att visst, de kanske inte har haft 18-åringar som målgrupp. Men från att det har varit lite gubbigt med de här passformerna och liksom gubblyx, så börjar ju det bli coolt. Mm. För att det inte är D-squared och det är inte fotbollsspelarmode. Ger det bara några år till så kommer det bli en motreaktion åt andra hållet. Att det faktiskt är coolt med någonting som inte är så ungt.
Det blir väldigt spännande att se den här utvecklingen. Man får hoppas att de lyckas hålla det. Mm. Att de inte liksom svävar iväg i en form av girighet, för det är det jag ser kännetecknar.
Man behöver inte springa på alla bollar heller. Man kan vara, särskilt när man har en så aktuell look, som det hade varit en annan sak om de var Edvard Dressler. Ja, men du vet, om du inte har liksom gjort ett rätt sedan 92, då kanske det kan vara läge att testa lite.
Kan inte du beskriva Edvard Dressler?
Ja, men tänk en fyrkant. Mm. Ja, ungefär så. Det är liksom, det finns ju, det är ju
djupfryst frukt.
Ja, det var ju en jättepopulär kostymleverantör under 90- och tidigt 2000-tal från Tyskland.
Absolut, jag sålde Dressler på Götrich. Då var det ganska så...
Alltså, hantverket var ju inte dåligt heller. Men det var ju en siluett som de... Alltså den tyska siluetten går ju inte till historien, om man säger så.
Den tyske konsulten med ganska mycket pengar, får man ju säga.
Ja, för de var inte gratis. Men man kan väl säga, man pratar ju om dropp på kavajer. Ja. Alltså hur mycket smalare midjan är i förhållande till bröstmåttet. Det är alltså hur insvängd en kavaj är. Alltså Dressler måste ju ha haft ett inverterat dropp.
Ja, det tror jag också. Jag tror att den det hette väl förbundskansler. Ja. Helmut Kohl var ju en förbundskansler. Han såg ut som alltså en sån här...
Bowlingkägla typ.
Ja, det kombinerat med en sån här whiskytunna liksom.
Ja, eller, verkligen.
Eller 10 whiskytunnor.
Men,
han var nog Dressler.
Det tror jag med. Sen gjorde de ju... Det är klart att det gick att få fina grejer om man hade lite koll. Och har du duktig personal som kan liksom ta in en midja lite. Det var bara att grundpassformen var rätt deppig, tycker jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Någonting som är väldigt positivt med Loro Piana, det är ju, det blir en märklig övergång det här, men någonting som är intressant som jag inte kände till i alla fall,
ja,
det är de två arvingarna. Nu vet jag inte om man säger Giacomo eller Giacomo.
Ah, jag vet inte, det går nog bra, vilket som.
Och Franco.
Och det är alltså Pierluigis barn, va?
Jag tror att det faktiskt är så.
Vi gissar på det.
Ja.
Det är kul att se hur den stilen förvaltas i tredje eller fjärde generation.
Det jag tror mig veta, det är att de har alltså, de driver ett eget klädvarumärke som är relativt funktionsinriktat, och det behöver inte vara dåligt.
Nej.
Det är ett varumärke som heter SEA, eller SEA, alltså som sjö, SEA.
Okej. Okay. Det har jag faktiskt inte hört om. Det var spännande.
Och de är ju precis som sina då sin släkt väldigt, väldigt segelintresserade.
Mm.
Och tävlingsseglar ju såna här svanbåtar.
Spännande.
Såna här gigantiska jotter.
Fick lägga, lägga lite pengar emellan, men jag tyckte det var värt för att ha en svan.
Sällskapsresan.
SOS.
Man älskar den.
Ja, den måste vi prata om någon gång.
Det här med seglartävlingar.
Ja. Regattor.
Ja. Att äga en segeljott.
Mm, för det är verkligen vad det är.
Och att sen tävla med den. Mm. Är inte det liksom den absoluta höjden av
smakfullhet, ja.
Smakfullhet och liksom, kallar man det, alltså för en differentiering från, det går inte att leka i den genren om du inte har så mycket pengar.
Nej.
Att du.
Men kan man säga att det är
kapsejsar?
Ja, bra, bra där. Nej, det är väldigt sant. Det är ju inte, det är väl som ja, det är väl som havets Formel 1 liksom. Alltså det kostar att vara med.
De här bröderna nu, de raceade i veckan här i Saint-Tropez.
Okej.
Okay. I ett sånt här Club Swan race.
Mm.
Och gick man in och tittade på, säger man, deltagarlistan, så var även svenske Jakob Wallenberg med där.
Ja, också en väldigt smakfull person faktiskt.
Ja, men så här nautiskt, hemtam och koll på läget där.
Det man älskar med människor som investerar i segelbåtar är att det ofta finns en genuin intresse för sporten och segling. Ja. Det är ju inte, det finns det väl alltid kanske, men jag har ju faktiskt ett växande intresse för Formel 1 som jag nämnde som då, men jag tycker ju inte att den stilmässiga kopplingen till Formel 1 är speciellt spännande i jämförelse med då den här superseglingsregatten.
Nej, det kan man inte påstå faktiskt.
Nej.
Det kan vara snyggt, men det är inte särskilt stilfullt liksom.
Nej.
Det som jag tycker kännetecknar de aktörerna inom seglingen, det är att de ofta skänker så mycket pengar till själva segmentet.
Just
att de liksom vill, de vill samtidigt rädda världshaven på något sätt.
Precis.
Vi har ju en till svensk som heter Filip Engelbert.
Ja.
Om jag minns rätt så är han då kusin till fastighets-Oscar.
Precis.
Fastighetsman Oscar Engelbert. Filip har då, mig veteligen, gjort sin kosing på att bygga det som beskrivs som ryska blocket.
Ja, hyfsad affärsidé.
Och sålt det sen.
Hyfsad marknad.
Ja, men exakt. Och han har då ställt upp, ni hör ju hur jag stakar mig här, men han är i samma kaliber när det kommer till segling i alla fall.
Vad roligt.
Och var med i någon regatta i USA för några, de åker ju oerhört under radarn. Det blev också göteborgskt, men
ja, men jag gillar det här. Det är bra.
Det är ju spännande. Det är liksom hardcore när man tävlar på den nivån.
Jag kan ju säga att en av mina absoluta favoritbilder på bröderna Loro Piana, då pratar vi då Sergio och Pierluigi, det är ju just när de står i varsin vit luftig skjorta på sin segelbåt, alltså sin segeljåt, vid de här gigantiska rodren eller då.
Mm.
Och
snyggt.
Med vida linnebyxor också, tror jag. Och det är så fruktansvärt snyggt. Att man nästan går av. För det är inte heller den här Marstrand-stilen och sådär. För det här ska ju, vi måste ändå, när vi är inne på ämnet, seglingsstil kan ju vara lika bra som den kan vara katastrofal.
Ja, men jag tror att, inte för att jag är anhängare av seglarstilen, men jag tror att man ska skilja på liksom den funktionsstilen som jag tror att det finns ingen av de här männen som vi nu pratar om som skulle sätta sig och tävla i dubbelknäpp kostym.
Nej. Och det
utan
menar
det, man har en stil ombord, inte minst när man tävlar. Och sen har man en stil när man går i land. Och
Jag tänkte nog faktiskt inte på det. Jag tänkte mer på personer som seglar. Det här med Henry Lloyd-pikéer och Helly Hansen-jackor. Och
wannabe-kategorierna.
Det finns väldigt många välklädda seglare. Absolut. Men det finns, likt golf, så har ju den utvecklingen gått åt inte bara ett positivt håll.
Nej, men så är det ju. Och det är där jag tror att de här arvingarna, Loro Piana, Giacomo och Franco vill ändra det med sitt varumärke.
Lite smakfullare, eller?
Ja, det verkar så faktiskt. Jag har, de kallar väl det för active wear. Ja, det ser inte så tokigt ut. Nu tar jag fram datorn här och...
Ja, men det ser ju kanon ut.
Ja, det är lite mer funktion än Loro Piana och...
Lite lägre pris kanske.
Kanske lite mer skidbacke sådär om man... Mm. Lite mer funktion i alla fall.
Det är mycket skaljackor som... Det är, och det är jättefint. Det är mer den här logohysterin som jag, som är från västkusten, har haft lite svårt för att... Den göteborgska seglingstraditionen är ju, det är ju en anslagstavla på varje person med olika loggor.
Alltså jag håller helt med. Du frågade lite lägre pris, frågetecken.
Det var
så.
Inte...
Ja, men det är ju lägre pris än Loro Piana, men det är en jacka här som skulle kunna ligga i en sån här trådback på XXL.
Ja.
Den kostar 1695 euro.
Ja.
Att, ja.
Men det var en jacka kostar nu för det. Nej, jag skojar.
Ja, det är där man
Nej, men
lägga sig.
Det är ju såklart, det finns väldigt mycket. Det finns ibland, tycker jag, så, och då jobbar vi i den här branschen. Men ibland är det svårt att härleda pris till produkt faktiskt.
Det kan man inte låta verkligen säga.
För det här med hantverk i all ära, men det är ju inte alla jackor som baseras på hur tiden det tar att göra dem eller materialet, utan det handlar ju om andra saker.
Nej, men så är det ju. Det handlar ju om positionering.
Såklart.
Jag kan inte släppa det här med seglingen.
Nej.
Det här har jag säkert pratat om tidigare, men jag var ju ombord på ett kvalrace till America's Cup.
Just det.
Som då hette Louis Vuitton Cup.
Ja, det är ju härligt.
Och där har ju en svensk oljemagnat som har ju faktiskt där ställt upp flera gånger. Torbjörn Törnqvist.
Ja, just det.
Och där fick jag faktiskt vara med under ett sånt här race.
Och skota hem lite, eller?
Ja, det fick jag faktiskt. Kul. Det var otroligt coolt. Han var några helikopterminuter därifrån, så han var inte med. Han bor i Genève. Så han kom dit dagen efter och då var inte jag kvar. Men det var mäktigt alltså. Och det här, det finns, återigen, jag kan inte släppa det. Tyngden i att lägga dem, för det är väl få kategorier av sporter som det faktiskt är. Som det är väl segling och hästsport, om jag har förstått det rätt. Det är inte det att du tar med ett pingisracket och sen är du done liksom.
Nej, inte riktigt så. Det kostar att börja, om man säger så.
Ja, man börjar att du måste lägga ungefär, alltså minst en halv miljard för att du ska kunna...
Ja, inte för att segla, men för att segla
för att kasta loss.
Ja, precis.
För att kunna... Kunna fylla, nej.
Det var en 2 krona kostade.
Men jag slängde ur mig något. Nej, men för att ställa upp med
absolut.
Egen båt och i ett race.
Men där får vi faktiskt räkna in motorsport också. För kostnaden för att ha ett Formel 1-stall är ju helt overkligt dyrt också.
Det finns ju någon mer smakfullhet med seglingen och hästsporten kan jag tycka. Men
ja,
sen
absolut.
Att det finns, att det är otroligt spännande med, för det går inte att komma
fram.
Men jag tänker på det här med hållbarhet. Och jag är... Jag är inte någon... Alltså,
hästsport måste väl kännas ekologiskt ändå. Alltså,
så länge, men då ska man ju intala hästarna och inte skita. För
det
släpper ju ut väldigt mycket koldioxid.
Det är ju, jag har ju väldigt dålig koll på hur hästpolo faktiskt är för hästarnas del. För de är ju utrustning. Och vad jag har förstått så behöver du en 12 20 hästar per inte per spelare men typ per lag. Eller ja, det kanske är per spelare till och med. Du byter ju hästar för att de blir trötta hela tiden.
Häst, F1, segling.
Mm. Och så gnäller folk att det är dyrt med hockey. Det är helt...
Exakt, vad gnäller ni om? Finn Rausing.
Ja.
Tetrapack, ja, om man ska gå långt tillbaks.
Mm.
Han har ju lagt in en och annan krona i Marcus Eriksson.
Ja, precis.
För detta F1
nu. Som kör Indycar nu.
Precis.
Just det.
I
Det är spännande faktiskt. Det är roligt. Jag har en bekant som känner Marcus Eriksson lite. Det verkar ju vara en väldigt sympatisk person.
Supertrevlig.
Bortsett från hans investeringar i paddel. Men det,
det har jag missat.
Ja, men det har jag ingen... Det är såklart ett jättebra beslut, men jag har ju min... Jag har ju min lilla, mitt lilla tvivel. För det är paddel och det är ungefär den raka motsatsen till segling för mig.
Ja, det är verkligen alltså.
Det och MMA kanske. Det kan jag också, jag har ingenting emot MMA. Jag kan tycka det är liksom genuint underhållande. Men det är ju ungefär så stillöst som det går. Ur ett rent stilistiskt perspektiv.
Nej, och med F1, det är ju inte det att jag ogillar F1, tvärtom. Men det är ju om man talar... Liksom den här, jag vet inte varför jag nämnde hållbarhet, men den elegansen.
Ja, verkligen. Alltså det var ju en annan sak. Jag tyckte faktiskt att det hade elegans på så här 70, 80, nästan 90-tal.
Mm.
Och nu kommer jag ju absolut få skit för det här. Men jag tyckte till och med att det var elegant med de här, du vet, gamla cigarettreklamen på bilarna. Alltså... Och det är inte att jag vill romantisera rökning utan
logotyper. Det är två olika saker.
Och tiden, det här att
när James... Marlboro ägde och var synonymt med en hel...
Ja, precis. Och det var ju så här, var det James Hunt som var en av de här super... Och Ayrton Senna och... Det var ju liksom... Det fanns ju en bad boy-stämpel i att man nästan trodde att de hade varit ute och super innan, alltså kvällen innan
trodde,
racet.
Det hade han, det hade han ju,
ja, precis. Och ändå så, och det fanns, det är ju jättebra att säkerheten har ökat såklart, men det fanns en nerv i att det här var faktiskt helt jävla livsfarligt att sysselsätta sig med. Och den här, att bilarna gick fortfarande typ lika snabbt. De kanske inte hade samma övriga egenskaper som de har idag. Tekniken har ju såklart gått jättemycket framåt, men själva kraften.
Ja.
Och det tycker jag är så... Det är sjukt intressant. Tittar man ännu längre tillbaka, typ 50-tal, då är det ju så, det är ju så snyggt. Så att, alltså...
om jag säger John Player Special.
Oh, jag vet. Älskar. Det finns ju till och med en Rolex Daytona som
exakt
är döpt.
Exakt. Och det var därför jag... För det binder ju ihop den här, liksom, den här F1s sexiga aura på något sätt.
Precis.
Med att, för det, den loggan, du var inne på estetiken där med cigarettvarumärken.
Guld och svart.
Ja, så otroligt snyggt.
Helt magiskt.
Marlboros logga har ju sin ikoniska charm. Men John Player var ju liksom då ett 100%. Cigarettvarumärke som var premium. Mer just liksom det. Nattklubb med heltäckningsmatta och lite såhär pianolack-känsla.
Ja, verkligen. Kommer du ihåg att Hoyer... Alltså innan Tag klev in och det blev Tag Heuer, anrika klockmärket, att de hade ett samarbete ihop med Viceroy cigaretter på 70-talet. Jag har sett gamla så här annonser från Heuer där de alltså gör gemensamma kampanjer med cigarettföretag.
Uh-huh.
Fatta då hur annorlunda världen såg ut. Det var ju en helt annan. Det var ju Steve McQueenskt.
Enormt. Liksom. Det, alltså den vad som var politiskt korrekt och inte. Det var ju lite olika syn på det, om man säger så. Det finns ju den, man vill säga, vid sidan av Ronnie Peterson, så om vi talar Lillövis.
Verkligen, verkligen.
Så finns det flera hyfsat speciella bilder på honom när han då i sin overall.
Mm.
Givetvis en väldigt stor Marlboro-logga på absolut ena bröstet. På andra bröstet reklam för Lektyr.
Det är väldigt intressant tid ändå.
Alltså röktobak och porr.
Ja, verkligen. Det är, alltså, och det är ju inte ens en överdrift att säga porr. Det är ju
Nej, det var ju porr. Alltså, jag vet inte ens om varumärket finns kvar.
Nej, men... det kan man ju diskutera.
Och sen alltså köra då...
lastbilschaffis Lektyr.
Köra bil. Alltså, du har utsläpp från bilarna. Det är tobak och det är porr.
Det, ja, det var verkligen en smutsig bransch.
Jag tror att det var, om det var någon ens som anmärkte på något av det där på den tiden.
Men... Nej, men det, och det, jag vill absolut inte romantisera det som att det var bättre, men det är ju ändå annorlunda. Det var en annan tid. Och på tal om det, en grej jag kom på precis nu. Jag såg en film som lanserades, eller hade premiär 1998, som heter 54. Har du sett den? Den handlar om Studio 54.
Ja, absolut.
Med Ryan Phillips i huvudrollen. Absolut. Som en då egentligen en diskplockare som gör, som vill inget hellre än att få jobb på Studio 54. Och det är Mike Myers som spelar, vad heter han nu, den legendariska grundan
Schrager.
Nej, den andra nu står det still. Jag ber om ursäkt för det. Men det är bara att googla Studio 54, den här han som åkte in och så där. Och det är vad jag skulle komma med, det är så här, Studio 54 kan ju vara en av de absolut coolaste fenomenen som har hänt i modernt, alltså i världshistorien, i form av det kommer aldrig vara en nattklubb som blir mer legendarisk än vad den var. Det kommer aldrig vara folk som pratar om en specifik tid lika romantiserande, alltså Tuxedo Club i New York. Ja, vadå då? Det är ju okej att den har grundat namnet till liksom smoking då i USA. Men det var ju en herrklubb. Ingen jävel brydde sig om. Det var knappt någon som fick komma in. Men här var det ju liksom prinsessan, alltså Grace. Det var högsta nivå.
Där hade man velat vara.
Det kan man säga. Men i den här filmen då, för jag såg ju den för... säkert då 15-20 år sedan när jag och min fru träffade. Det måste varit 16 år sedan.
När ni träffades första gången på Studio 54.
Ja, det hade varit något. Men då hade jag haft, det hade varit en annan syn.
Då hade du varit 80 bast.
Ja, exakt. Nej, men och det var liksom, jag har inte sett den sedan dess. Och så såg jag den nu på HBO i veckan. Ihop med Viola. Och hon bara, mitt efter en scen. Vadå, har de klippt den här? Och då är det ju, och det här är återigen, jag säger,
de har tagit bort något.
De har tagit bort inte bara en utan flera scener.
Okej, vad var det för något? Var det snusk?
Ja, men inte för snusk är det i hela filmen. Det är väldigt mycket drogromantik.
Och det fick vara kvar?
Det fick absolut vara kvar. Men det är det här jag vill komma till som är eventuella problematiken i det.
Moralpanik.
Ja, och det är ju att en scen, om jag minns rätt, så som hon sa också då, Viola, att det är en scen när han... har sex med en framgångsrik kvinna som är gäst på klubben. Där hon somnar. Aha. Och han verkar fortsätta ha sex. Och det är ju, alltså, det är ju förkastligt. Men det är viktigt att komma ihåg att man får dokumentera förkastliga saker i en film. Mm. Det är inte samma sak.
Nej, alltså, att radera ut historien är...
Det är två olika saker att cancellera. För sen är det också Harvey och Bob Weinsteins företag som har gjort filmen. Miramax ligger ju bakom den.
Inga förebilder direkt.
Det finns verkligen anledning att titta igenom den här och kanske se över. Och jag säger inte att det är... Alltså, det är bra att man inte... liksom, eller att man tänker på det och att man ifrågasätter det. Men mitt problem... när vissa scener då har klippts bort. Den scenen är ju väldigt grov, men uppfattades ju inte grov när filmen kom 98, för då var det inte samma diskussion om samtycke, vilket är jättebra att det är idag. Men det ändrar ju bilden av vad som skulle förmedlas. Alltså precis som att hur förkastlig den är med pedofili, så måste man väl kunna dokumentera det. Ja, och göra en film som väcker känslor, även om det är vidriga känslor.
En moralpanikmänniskor får...
Cancel-kultur. Ja. Men det ska väl sägas också att varför de har tagit bort scenen tror jag är för att det är kommersiellt mer försvarbart när man ska sända den i nutid. Men också att den här personen som utför det här är ju lite av huvudrollen och ska ju vara en person som gör massa dumheter men som ändå har ett gott hjärta, och det rimmar ju inte.
I vilket skede, Andreas... kom du på, eller lade du märke till, uppmärksammade du att vänta nu, de har klippt bort?
Nej, det var faktiskt Viola som sa det, och då tänkte jag på det också, att fan, just det, för det är en annan scen som klipps bort är när då huvudrollsinnehavaren Ryan Phillips och Salma Hayek, som är vänner och har då, Salma Hayeks man är bästa kompis med Ryan Phillips, och de har sex. Och det är ju en helt avgörande del i dramaturgin i filmen, att att hon är otrogen med sin mans bästa polare liksom. Alltså, och av varför de klippte bort den, om det fanns någon MeToo-koppling i den scenen också, det är mycket möjligt. Men där blir det ju till och med så att du förändrar hela händelseförloppet som man inte riktigt förstår annars.
Nej.
Så att, ja, jag vet inte, jag tänkte bara på just det här med en annan tid.
Ja, ja, ja. Och, nej, men absolut, det är ju oerhört intressant. Och hela den biten som hörde F1-världen till med lättklädda damer.
Ja, absolut.
Och den är ju...
Det är ju inte modernt.
Nej, det är alltså, inte modernt.
Det är verkligen inte modernt. Och det tycker jag inte är något till det sämre. Att den,
det är ju bara patetiskt med, och det är samma sak med boxning där
verkligen.
Jag kan tycka att det faktiskt förekommer fortfarande.
Det gör det, det gör det.
Med
ringside girls.
Exakt.
Eller de här,
det känns
som runt med...
otroligt gammalt.
Men det är också så här, alltså, vissa saker är jättebra att det försvinner. Jättebra. Skillnaden är ju bara, ta bort det från och med nu då, i en film som ska dokumentera något. Då kan man, behöver man kanske inte ändra historien. Då, alltså absolut, kritisera valet i efterhand. Mm. Men skriv inte om det som sagt.
Nej.
Men,
Pippis pappa.
Ja, den
vad
är
var han, vad var han för någonting egentligen?
Ja, men där tycker jag ju kanske att... Ja, där vet jag inte om jag håller med i för sig. För där handlar det ju mer om att...
Nej, jag menar att diskussionen är intressant.
Den är intressant. Men där kan man ju använda ett annat språk och förklara exakt samma sak. Mm. Som är mer aktuellt idag än vad det var. Det, jag tror inte det fanns något uppsåt att vara...
Men ska hon egentligen få lägga upp sina skor på huvudkudden?
Nej, den är väldigt intressant. Det har jag inte ens tänkt på. Kapitalist Pippi också. Den är, det är så roligt. Det är
en... Ska hon få lägga de där svarta kängorna på... Ah, och så vidare. Ja. Men det är en intressant diskussion.
Ja, det är jätteintressant. Det är lite ett härligt sidospår det här. Det blev lite... Lite sådär samhällskritiska.
Ja, men det är inte bara kläder i gentlemanualen. Så nej. Är det. Det är reflektioner också.
Ja, och jag respekterar folk som brinner för motsatsen.
Vi att, förespråkar så. Varken porr, tobak eller annat.
Precis.
Oj, det lät jättekonstigt.
Vi förespråkar
inte annat heller. Så här, går upp och försöker rädda upp.
Verkligen.
Vi förespråkar ingenting.
Då har vi ingenting sagt. Nej, men...
F1, otroligt snygg sport.
Ja, verkligen.
Och
segling.
Och var faktiskt, det kan jag säga, ännu snyggare.
Ja, och fan, ut och segla mer. Eller, vad det ser vi vill...
Vet ni vad jag tycker? Ut och spring för att hälsa i bra.
Ja, men där är vi inne på en annan grej som har ebbat ut lite. Löptrenden. Men det får vi ta i ett
annat.
Har
den verkligen det?
Ja, men alltså jag säger inte att folk har slutat.
Nej, för det var
springa,
det lät så. Men det känns som att den är på någon form av peak.
Ja, men paddel är på en peak. Löptrenden, att posta bilder, det är kanske för att vi... Oh. Jobbar i Stockholm och Modesverige där det är väldigt populärt. Men det känns ändå som att det har...
Apropå paddel så associerar jag ju paddel med samma besatta människotyp som även vinterbadar.
Ja, absolut.
Och vet vad jag gjorde igår?
Vinterbada. Medan du spelade paddel eller efter paddelmatchen.
Men jag badade
i
havet.
Det ska jag göra.
Inte i badkaret.
Det ska jag göra... I morgon efter det här spelas in, alltså i helgen, då ska jag till Sandhamn för första gången i mitt liv. Det är faktiskt märkligt att jag inte har varit där än. Jag har ju...
Fast är det det? Du är ju inte från...
Men jag har ju bott här i 8 år nu.
Du ska inte skämmas.
Jag har varit i Stockholms skärgård, absolut, men just Sandhamn har jag inte varit.
Nej.
Så det ska bli väldigt mysigt.
Men du gör som proffsen, du åker off-season.
Ja, precis. Det är ju... jag har ju inte... Alltså, jag älskar ju Stockholms skärgård, men som göteborgare måste man ju säga att skärgården för mig är ju västkusten. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Det är så barndomskopplat.
Nu måste jag mjuta din mikrofon, för det här är inte okej.
Segla folkbåt, en gammal träbåt som har en levnadsstandard som 1912 kanske. Och så lägga till i naturhamnar, ha ett Gameboy på sin höjd. Det är andra tider det.
2022 blir året då du ska associera skärgård med
Stockholm.
Stockholms skärgård. Och då vi tillsammans, tycker jag, ska åka på någon sån här klassisk regatta.
Ja, det har varit roligt.
Rolex har ju sin årliga regatta. Mm. Panerai har sin regatta.
Mm.
Vi vet att de alltid lyssnar på oss. Alla marknadsavdelningar, alla vd:ar. Vi ser fram emot biljetten. Och vi har inga problem att göra en Greta och åka hela vägen från Stockholm.
Över
i
Atlanten.
Deras båtar.
Ska vi vara med i nästa säsong av Över Atlanten på Discovery Plus? Nej, det ska vi nog inte.
Jag tror inte vi ska det, va?
Jag hade haft svårt för det, tror jag.
Ja. Tack kära ni för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks nästa vecka.
Det är vi faktiskt.
Och gå in nu på Oskar Jakobssons
hemsida. Glöm inte det. Vi vill ha er dit. Det ska bli så trevligt.
Så är det. Tack och hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. All I see is tomorrow.